Jag satt och tittade igenom vad för texter som jag tyckte skulle vara intressant att ta upp. Och vi har ju genom söndagsskolan, i alla fall de två yngre grupperna, gått igenom Gamla testamentet, kan man säga. Och så tittar jag lite på de här berättelserna, så känner jag så här: Jakob i Gamla testamentet. Ja, det är en intressant, spännande berättelse. Och så börjar jag titta på den och så känner jag så här: det här kommer inte den här gudstjänsten räcka till. Det är ungefär som man tar liksom en snöboll och skickar ner för en backe. Det liksom bara växer och växer när man läser den här berättelsen. Så intressant. Och det är ju alltså Abraham som får Isak, som sen får Jakob och Esau. Och Jakob är ju den här patriarken som vi får följa. Och det intressanta med Jakob är att han inte är speciellt god eller hjältemodig på något sätt. Utan han är faktiskt det motsatta. Han är ganska så slug och skurkaktig. Och läser vi hela berättelsen om Jakob, som börjar i kapitel 25 i första Mosebok ungefär, så ser vi att nästan alla karaktärer som finns i den berättelsen, ja, de håller inte måttet. Det är liksom berättelsens kärna. Alla personer är någon sorts typ av sluga, lurendrejare, och det håller på hela tiden att bedra varandra. Och den enda som är trofast i berättelsen är Gud själv. Och kontentan blir på något sätt: ja, men är det någon hjälte vi ska ha i Gamla testamentet, så är det Gud. Han är den som för sitt folk framåt. Om Abraham ändå i berättelsen innan visar på något sätt att han är liksom den gudfruktige tjänaren, så är Jakob gjord av någonting helt annat. Och vi ser redan i berättelsens begynnelse, redan som foster, så har de svårt att hålla sams, Jakob och Esau. Det finns en kamp redan från början. Vem ska komma först? Och även om Esau är den som kommer först, så föds Jakob med ett fast grepp om sin brors häl. Här ska vi minsann kämpa från början. Och Jakob får namnet Jakob, som betyder han som håller i hälen. Och precis som det är med många hebreiska namn, så kan det vara väldigt dubbeltydigt. Och namnet kan också läsas eller uttalas som att det betyder bedragaren. Och det här blir ju berättelsen om Jakob. Han blir redan från början, så får vi känslan, ja, det här är hans namn, bedragaren. Och hans liv, det präglas av den här kampen. Kampen att få komma först. Kampen att räknas som den förstfödde. Kampen om välsignelsen. Kampen att få äkta den som han älskar. Och kampen med Gud. För socialt sett så fungerar det så här på den här tiden, att den förstfödde hade alla privilegier. Han fick en dubbel arvslott. Och han kunde egentligen tekniskt sett inte göras arvslös. Även om mannen skulle få andra barn med någon annan fru. Och det blev, om man säger, den förstfödde i det andra äktenskapet. Så kunde man inte favorisera den familjen eller någonting. Utan den förstfödde hade privilegiet att få arvet. Och han stod högst i makt och auktoritet efter sin far. Och skulle hans far försvinna eller dö, så var det den förstfödde som tog över. Men ni som sitter där inne och kan er bibel, jag tror det är några av er, ni vet att Gud nästan alltid går in och bryter sådana mönster. Han är ju specialist på det. Och går in och bryta förutbestämda mönster. Jakob, han har inga privilegier. Han kunde inte ärva. Han är egentligen ingenting värd. Ändå väljer Gud att använda sig av honom. Det är honom berättelsen handlar om. Och tittar vi igenom Gamla testamentet, så har vi det på flera ställen. Hur Gud liksom går in och bryter det här mönstret och använder folk som inte tekniskt sett liksom i våran mall skulle kunna passa in. Prostituerade kvinnor, flyktingar. När David blir kung 1000 år senare, så går ju Samuel hem till den här familjen och så säger han: ställ upp era söner här och så ska jag titta vem som ska bli kung. Och så går han såklart till den förstfödde. Och så känner han, nej, det är inte det yttre det handlar om. Och så går han från son till son till son genom hela skaran. Och ingen av dem ska bli kung. Och till slut säger han, var det här allt? Det här var alla dina 7 söner och ingen ska bli kung. Vad håller Gud på med? Och då säger pappan, ja det är klart, jag har ju en son till. Alltså han var så liten att han räknades inte. Han var ute på fälten, han var ute med fåren. Ja, ja, den där lilla killen, ja, ja, ska jag ta hem honom också? Och så är det såklart han som Gud använder. Visst är det intressant? Gud bryter mönster. Okej, tillbaka till Jakob som på något sätt är den här sluga förhandlaren redan för början. Och vi känner till berättelsen, tror jag, ganska många av oss. Hur han lurar sin bror att ge honom förstfödslorätten över en skål soppa. Lite mat. Och Esau som är vrålhungrig efter att ha varit ute på jakt hela dagen säljer sin förstfödslorätt. Och det är ju intressant här, om man läser berättelsen så ser vi att han, den som har författat det här, berättaren, tar ställning. Han tar parti för Jakob. För vi tycker ju att vad är det här för luring som bara utnyttjar sin bror, manipulerar sin bror. Men så står det i första Mosebok 25 och 34. Så lite brydde sig Esau om sin förstfödslorätt. Så att vi ska förstå att det är Esau som handlar dåligt i den här berättelsen. Vi ska hålla på Jakob trots att han försöker lura sin bror. Och till och med i en annan översättning så står det, och det kanske är ännu mer ordagrant, så föraktade Esau förstfödslorätten. Alltså berättaren menar att Esau tar allt för givet. Han bryr sig inte om det som är viktigt. Han har inte förstått. Men på något sätt så är Jakob, han hungrar efter det här att faktiskt bli den som är först. Så går genom livet och tänker, varför var jag bara den som höll i hälen? Varför kunde jag inte komma ut först? Och sen så kommer såklart det här stora sveket som präglar Jakobs liv. Sveket mot Esau, men framförallt mot Isak. Hans far som är gammal och blind av ålder. Och nu ska förmedla den här urgamla välsignelsen. Välsignelsen som gick från Abraham till Isak. Och nu ska förvandla, gå vidare. Det är klart att idag är den urgammal. Då var den bara 2 generationer gammal. Och Isak ska ge den vidare till Esau. Esau som är, ja, Isaks favorit här. Men Rebecka står ju fram i berättelsen som den starka. Och det är också intressant här. Det är ju Isak som är patriarken. Men läser vi berättelsen om Isak, det som står, så är ju han ganska så svag och inte alls en så profilstark person som Rebecka. Hon är ju den som är karaktären i berättelsen. Det är ju hon som är den starka av Isak och Rebecka. Hon vet på något sätt att Gud har valt Jakob. Och hon griper in och övertalar Jakob om att lura sin pappa. Och typiskt nog så är Jakobs första fråga, vem får skulden om vi misslyckas? Alltså Jakob är beräknande redan från början. Ja, ja, men vad händer om det går fel? Vem tar på sig skulden? Vad händer då? Och Rebecka övertygar Jakob om att hon kommer ta skulden. Jakob lurar sin far, låtsas att han är Esau och blåljuger sin far rakt upp i ansiktet. Och sen kommer Esau in och vi vet vad som händer. Isak vet inte, Esau vet inte, men vi vet vad som kommer hända nu när han kommer in där och ska få välsignelsen. Jo, den har redan getts iväg. Han har redan gett den till Jakob och han har ingen annan välsignelse att ge av den kaliben. Och Isak får gå utan den välsignelsen och han hatar sin bror. Och nu blir Jakob rädd. Och återigen så är det Rebecka som får gripa in och hjälpa Jakob att fly. Och i syfte att försöka hitta rätt fru åt honom så sänder hon honom iväg till Rebeckas bror Laban som bor långt därifrån. Och Jakob får gå därifrån. Han som på något sätt har kämpat till sig både förstfödslorätten, auktoriteten och välsignelsen från Gud. Han får fly hemmet. Det är den välsignelsen som Gud ger. Som på något sätt också får honom iväg från sitt hem. Och det är nu, när Jakob är 40 år gammal, som Jakob får möta sina fäders Gud. När han är 40 år, han är på flykt, han har kämpat för att få välsignelsen, men han har blivit helt utelämnad, utdriven, helt ensam, fattig. Och kom ihåg att det är han som var hemmasonen. Det var ju han som var mammas pojke, eller hur? Han gillade inte äventyr och var ute på jakt. Utan han gillade ju att vara hemma. Vad ironiskt det blir när han är den som får ta den långa resan ut. Vandra dagar ensam. Och kanske tänker han där när han går och lägger sig med stenen som huvudkudde. Vad gör jag här? Vad hände egentligen? Hur kunde det bli så här? Det var ju en helt annan plan som jag hade tänkt mig. Jag hade ju sett någonting annat framför mig när jag kom. Varför blev det så här? Och det är då han möter Gud. Då får han en dröm. Och då står det så här i Första Mosebok 28. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan lade han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen. Och Guds änglar gick upp och ner för dem. Och Herren stod framför honom och sade: jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. De ska bli som stoftkornen på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp i sömnen. Sannerligen sade han: Herren är på denna plats och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sade: detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt nästa morgon tog Jakob stenen som han hade haft i huvudgärden och reste den som en stod och göt olja på den. Han kallade platsen Betel. Tidigare hette platsen Lus. Jakob avgav ett löfte: om Gud är med mig och skyddar mig på denna min färd och ger mig mat att äta och kläder att klä mig med, så att jag kommer välbehag hållen hem igen, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest som en stod ska bli en Guds boning, och av allt du låter mig få ska jag ge dig tionde. Abrahams Gud, Isaks Gud, ska det nu också bli tredje generationens Gud? Det är ju vad den här drömmen handlar om. Ska det också bli Jakobs Gud? Det är den frågan han ställt sig för. Luftet är ju detsamma som Abraham har fått. Och nu kommer luftet också till honom. Och det finns ju några intressanta moment i den här drömmen, tycker jag. Det här med den här stegen, eller trappan står i den här översättningen. Och det är ju lite så här, vad är det för någonting? Och det där diskuteras ju fram och tillbaka ganska irrelevant. Men en stege, hur kan änglarna gå upp och ner på en stege? Måste inte man först gå upp på stegen? Och sen kan man gå ner. Man kan ju inte samsas liksom. Så tänker man sig någon typ av trapp eller någonting där de här går fram och tillbaka. Och jag funderar överhuvudtaget varför änglar behöver trappor. Liksom, det borde väl gå ändå. Men symbolen är ju att Gud har direkt kontakt med sitt folk. Alltså han tror att han är ensam där, men Gud har direkt kontakt med honom och sänder budbärare upp och ner med böner till Gud. Och Gud finns där själv. Fädernas Gud blickar över Jakob och så får han höra att Gud har utvalt honom. Han som har flytt. ut, är utvald. Och hans efterkommande till att inte bara få välsignelsen som det står i Bibel 2000. Utan ska vi titta i en annan översättning och liksom jämföra lite så här. Så tycker jag faktiskt att en bättre översättning är att i dig och din avkomma ska alla släkter på jorden välsignas. Alltså i dig, du ska också vara välsignelsen. Han ska inte bara bli välsignad, utan han och hans släkt ska också vara välsignelsen. Löftet som Jakob får att sprida sitt folk över hela jorden. Det är samma löfte som Abraham, fast jag tycker att det är ännu större när Jakob får det. Abraham, visst Abraham och Sara, de hade ju inga barn. Men Jakob, han har ju inte ens någon fru. Och bara min erfarenhet är ju att det var mycket svårare att få en fru än att få några barn. Men det kan ju variera. Men jag tycker att det är ett enormt löfte som han ställs inför här. Att han som går där singel och på väg mot en oviss framtid, han ska bli ett folk. Gud lovar att vaka över honom när ingen annan ser det. Och när Jakob lämnar Betel, när han lämnar platsen, så säger han: det här är Guds hus. Gud är med, löftet gäller. Och så repar han mot. Och jag tycker det är intressant att det står så här: platsen heter Lus. Och vi tänker ju vad Lus låter inte så trevligt. Men det betyder faktiskt en plats för tillflykt. Och vad passar bättre än att platsen för tillflykt är densamma som Guds hus? Att Lus också är Betel. Tillflyktsplatsen är också Guds hus. Och det är Jakobs första möte med sina föräldrars Gud. Sen kommer ett annat möte som vi berättar, som vi fick höra här Vilma och Rut läsa om. Och det är 20 år senare. Då har vi nästa stora möte med Gud. Så det är bara 20 år emellan så här. Så vi kan ha lite tålamod, tycker jag, ibland när Gud. Vi tycker det dröjer när Gud kommer. Jakob, han fick då det här mötet 20 år senare. Och det är 20 år som han tillbringar i främmande land hos sin farbror Laban, som bara är så lik Jakob själv. Snacka om att möta sin jämlike och kanske till och med sin överman. Och Jakob blir kär i Labans dotter. Och han jobbar i 7 år för att få gifta sig med Rakel. Och dum om hans förvåning när han vaknar efter bröllopsnatten och upptäcker att vid hans sida ligger en annan kvinna. Det är ju inte alls Rakel, utan det är ju Lea, hennes syster. Han har gift sig med fel syster. Och jag tänker, det måste vara väldigt mörka nätter i Mellanöstern. Här är så, Nabil. Och det kanske var lite väl mycket vin på bröllopsfesten också, vad vet jag. I alla fall så är det ju en underbar ironi när i det här Labans svar, när Jakob kommer uppretad och konfronterar Laban och säger: varför har du lurat mig? Vem är det som egentligen är den som lurar hela tiden? Jo, det är Jakob. Och så kommer han: varför har du lurat mig? Och så säger Laban så här: det är inte skick och bruk här på orten att ge bort den yngre dottern före den äldre. Snacka om att få betalt med samma mynt. Det Laban säger att, ja, vi brukar ju inte låta de yngre gå före de äldre. Och det är ju precis det som Jakob har gjort. Han har ju varit en yngre som har velat gå före den äldre. Och man bara sitter och ler när man läser den här berättelsen, tycker jag, och tänker, ja, snacka om att vi får betalt med samma mynt. Så efter Jakob har gett ett löfte om att jobba i 7 år till, så får han gifta sig med Rakel. Och det är också den kvinnan som han favoriserar. Det är ju hans älskade Rakel. Och då är det ju också lika intressant att se. Ja, men gissa vem som blir mest välsignad av Gud. Om man kan gradera det på något sätt. Ja, men visst är det Lea som föder barnen. Som blir fruktsam. Som får barn efter barn för att visa att Gud bryr sig om Lea. Även om Jakob inte gör det. Hon som var mest sårbar, mest utlämnad. Hon får flest barn. Hon blir mamma till Levi, som är prästätten, som prästen går igenom. Och hon blir mor till Juda som är kungaätten, där David kommer och faktiskt Jesus härstammar ifrån. Visst är det spännande såna här grejer. Hur vi tycker att ja, men det här borde ju vara den vanliga Hollywood-tappningen av berättelsen. Och hur Gud hela tiden bryter och säger, jag går den här vägen. Och de här 20 åren i Labans hus är full av konflikter och bedrägerier hit och dit. Och till slut så bestämmer sig Jakob för att vända hem. Och det finns en väldigt enkel anledning till det. Han har ju flytt för att han var rädd för Esau, men nu helt plötsligt så börjar han bli mer rädd för Laban och fruktar Laban mer än vad han fruktar Esau. Alltså Jakob är hela tiden beräknande. Och han är som vanligt rädd och försöker hitta ett sätt att fly. Och han försöker fly från Laban, men får till slut ändå göra upp med honom. Och så ber han om sin, som Guds beskydd, när han nu ska möta sin brors vrede, som han har hört är på väg mot honom med 400 man. Och så gör han någonting som han är ganska klurigt, tycker jag. Han delar upp sin jord i olika liksom jordar. Och så börjar han skicka de här som nästan som små paket mot Esau. Och så säger han, skicka med meddelandet om att han kallar sig för Esaus tjänare. Och det är också så där liksom, ja men vad handlar välsignelsen om? Jo, att alla andra skulle tjäna, hans bröder skulle tjäna honom. Och så kallar han sig själv för Esaus tjänare. Och så skickar han de här paketen med jordar av boskap. Så Esau, för varje liksom, ju närmare han kommer Jakob, så liksom rider han in i alla de här paketen, de här gåvorna som han får. Och han tänker att ja, men ju närmare han kommer, ju mer ska han blidkas. Och så får han det här, och till slut så skickar han iväg hela sin familj och alltihop. Och så finns han ensam kvar. Och återigen är Jakob ensam och sårbar och utlämnad. Och vad händer då? Precis som för 20 år sedan. Gud griper in igen. Det händer igen. Han möter Gud. Och så har vi den här berättelsen som vi fick höra läsas för oss här innan. Om hur Jakob brottas med en man som han inte vet vem det är. Det tycker jag också är så intressant. Det hela tiden är det liksom att Jakob lurar sin far så han inte ser vem det är. Jakob blir lurad när han ska gifta sig. Han ser inte vem det är. Och nu står han inför Gud och han ser inte vem det är. Men de brottas hela natten. Och Jakob har levt hårda år. Han har blivit stark och senig. Och ger sig inte utan strid. Och de kämpar hela natten där. Och till slut så inser ju mannen att han kommer inte besegra Jakob. Och då står det att han slår höften ur led, eller att han rör vid höften så att den går i led. Och är det så att han faktiskt bara rör vid höften, så kanske Jakob börjar förstå att nu har han ingen vanlig man att kämpa med. Och så tänker han, hur ska jag förhålla mig till det här? Och Jakob är snabb att förhandla som vanligt. Och så försöker han tjäna någonting på situationen. Han liksom håller sig kvar trots att han håller på och förlorar. Och ger sig inte. Och kämpar efter vad då? Vad är det han kämpar efter när han inte har någonting annat? Jo, han kämpar efter att få välsignelsen. Alltså 20 år efter att han lurade sin bror och allt det här har hänt. Han är återigen fortfarande lika hungrig efter att bli välsignad. Att få den här välsignelsen. Och så säger mannen han brottas med, vad är ditt namn? Och det här är första gången som Jakob säger sitt namn. För han skulle ju ha sagt det mycket tidigare. Men då säger han ju vadå? Jo, Esau. Men hon säger, vad är ditt namn? Jo, jag är Esau. Men nu står han inför Gud och frågan kommer igen. Vad är ditt namn? Och så säger han att han är Jakob. Och det är inte bara information att han heter Jakob, utan där ligger ju också bekännelsen att jag är bedragaren. Det är jag. Sån här är jag. För jag tror att vill vi möta Gud ansikte mot ansikte, så måste vi också först våga möta oss själva ansikte mot ansikte. Se oss själva för dem vi är. Då kan vi också möta Gud. Att erkänna, ja, sån här är jag. Varken mer eller mindre. Och det är vad Jakob gör vid Jabboks vadställe. Han möter sig själv och säger, sån här är jag. Och får också möta Gud. Och får gå därifrån efter bekännelsen med ett nytt namn, Israel. Och så går han haltan in i gryningen för att möta sin bror. Med en ny dag som gryr, ett nytt namn. Som betyder du har kämpat med Gud och människor och segrat. Han har kämpat hela sitt liv. Till slut även segrat över sig själv. Och så får han välsignelsen. Och så tänker jag att han går därifrån. Både bruten och välsignad på samma gång. Vad ligger segern i? Att han faktiskt har vunnit en seger. Jo, att han faktiskt blev besegrad. Det paradoxala i efterföljelsen är att när vi kapitulerar inför Gud, så vinner vi. När vi ger upp kampen, så vinner vi segern. Och Hans Johansson, som jag hade några år som retreatledare och lite mentor, sa vi i tillfällen när vi träffades, följ aldrig en ledare som inte haltar. Alltså en ledare som inte har mött sig själv och Gud. Som har gett sig själv. Besegrats av Gud. Det handikapp som Jakob har visar också att Gud har segrat. Och i det så har ju Jakob vunnit själv. Jakob som utan position, liten och betydelselös, kämpat med Gud och människor för att få den här välsignelsen. Och nu har han nått dit han ville. Och man kan tycka att mänskligt sett så är han ju bara ännu mer sårbar nu. När han går därifrån haltandes för resten av livet. Men någonting har hänt hos Jakob. Han har fått ett nytt namn. Han är inte längre bedragaren. Även om vi kan se att ränderna går inte ur så fort. Redan efter att han har träffat sin bror. Och där finns det ett hjärtligt bemötande. Berättelsen triggar ju upp det här till att vi ska tänka. Vad kommer hända? Men hans bror tar emot honom med kärlek. Och de försonas. Och sen så säger Esau, nu tar vi följe. Och så går vi ditåt. Och Jakob säger, ja visst tar vi följe. Gå du först. Och sen väljer Jakob att gå åt andra hållet. Och han på något sätt, det finns kvar lite av hans gamla natur. Och är det inte så hos oss? Vi har fått ett nytt namn när vi blir frälsta. Men vi får också kämpa med vår gamla natur. Så blir också Jakob bedragen igen i berättelsen senare. När hans söner kommer och bedrar hans syn. Genom att hålla fram en bit klädnad och säga att din son Josef som du älskar är död. Så blir Jakob bedragen i slutändan igen. Och det här är ju liksom hela berättelsen. Och visst är det intressant att liksom se hur Gud använder alla de här föga pålitliga människorna för att få sin vilja igenom. För att hans vilja ska ske. Det beror inte på människor om det som Gud har bestämt ska uppnås. Ska gå i uppfyllelse. Trots alla konflikter. Och alla lögner som sker hos Guds folket. Så går det som Gud har bestämt i uppfyllelse. Och det tycker jag är en tröst för oss fortfarande idag. Vi som också är en del av den här berättelsen. Guds folket. Det Gud har bestämt kommer han föra i uppfyllelse. Och jag tror att vi som församling är kallade att vara både ett Betel och ett Penuel. Som det här stället vid Jabboks vadställe får namn av Jakob. Ett Betel och ett Penuel. Ett Betel som är Guds hus. Platsen för tillflykt. Där det finns tröst och vila. där Jakob repar mod och blir påmind om vad löftet handlar om. För att orka fortsätta färden. Visst vill vi att vår församling ska vara ett Betel. Jag hörde något amen på det. Det är ju fantastiskt. Men jag tror också att vi har en kallelse att få vara ett Penuel. Alltså ett ställe där vi möter Gud ansikte mot ansikte. Där vi går in i närkamp och vågar brottas med Gud och oss själva. Där vi står inför Gud och bekänner, sån här är jag, varken mer eller mindre. Och jag släpper dig inte med mer än att du välsignar mig. Jag vill bli välsignad, så jag är beredd att ta priset för det. Det kostade Jakob mycket för att kunna så förlora sig själv och besegras så att han kunde vinna en seger. Det kostade Jakob mycket att kunna gå därifrån så sårbar. Om vi jämför med Esau som verkar ändå ha fått ett ganska gott liv. Men löftet vilade över Jakob. Och är det någonting jag vill att du ska ha med dig nästa gång du läser berättelsen om Jakob, så är det att Gud får sin vilja i uppfyllelse. Och att vi vill vara ett Betel, en tillflyktsplats och ett Penuel. Där vi får brottas med Gud och oss själva. Bekänna vår synd. Och vinna seger genom att vi besegras. Vi ber tillsammans. Herre, vi tillhör dig. Vår församling är din församling, Herre. Jag ber att du förvandlar oss som en del av den här församlingen till att gå ännu mer din väg. Ännu mer lyssna till dig. Herre, hjälp oss att bygga vår församling till att bli ett Betel, en plats för vila och att hämta mod. Att möta dig, sända våra böner upp till dig. Höra vad löftet handlar om. Låt oss också få bli ett Penuel, en plats där vi får gå i närkamp med dig, Herre. Där vi får ta emot välsignelsen och överlämna oss själva och bli sårbara för att du ska kunna verka över oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.